Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle. Du är tillbaka i storstan. Världens största småstad, som jag brukar referera till.
Det är en så bra spaning om Stockholm. Världens största småstad. Du insåg precis att jag försökte sänka ljudet på mina hörlurar för att det låter rätt mycket. Prata med mig.
Talk dirty to me.
Varför tänker jag tyvärr bara på Pitch Perfect när jag hör din variant av detta?
Oj! Jag tänker på Jason Derulo's sexliv. Någonting som jag så gärna hade velat se. Inte så här läckta sextape som han har filmat själv, utan så här professionellt. Man vill ju se honom i en porrfilm, inte liksom för my own sexual gratification, så att säga, utan bara så här av antropologiskt syfte vill jag se hur. Alltså, för att jag tror verkligen att han kanske är den person som har haft sex med flest personer i hela världen. Fast nu kommer jag på att han är ju gift.
Ja. Han kan ju fortfarande ha varit en kort 15-åring, vad vet vi.
Ja, och sen tror jag...
Nej, just alltså, det, du får inte lova 16 eller 15 i USA. Oj, glömmer alltid.
Får du inte?
Nej.
Men får du?
Det är 18.
Nej, nu ska vi se. Jason...
Det rullar.
Men gifte han sig. Jag vet ju mycket om hans privatliv nu för tiden, i och med att han har så starkt närvaro på TikTok. Då får man ju se hans fru ibland. Varför står inget på hans Wikipedia om hans fru? Är det inte hans fru som är på hans TikTok? Vänta. Ah, girlfriend. Jenna Frooms.
Då kan han ju säkert ligga runt så mycket som helst, vad vet vi.
Man kan vara otrogen fram tills man har gift sig.
Precis.
Vad vet vi om Jenna Frooms då? She's a Virgo, 27 år. Instagram-modell. Det var inte så Nej. Mycket information. Man kunde hitta på henne.
Vad bra. Då vet vi det i alla fall.
Då vet vi det.
Ja, det där är saker jag inte tycker om med tjejer.
Va? Gillar du inte när tjejer gör så?
Gillar inte naglar.
Inte naglar överhuvudtaget?
Nej.
Nej, men det förstår jag. Och det är också en sån... typisk grej som jag hade kunnat lägga till på listan av manstillvända saker. Och saker som är så här, verkligen estetik som bara tjejer förstår sig på. Sailor Moon-estetiken. Och det är långa naglar. Tjejer älskar långa naglar. Killar gillar det typ inte.
Nej, aldrig förstått. Nej. Nej. Usch. Nej, tack.
I read poetry and sonnets. And he plays the upright bass.
Yamakipiebo, sedere facebo, in dog Latin, he quoth, Uge, suffer, surrey!
Det sjukaste med det här klippet är att jag kan liksom inte förstå om det är seriöst eller på skämt.
Det är tyvärr ett seriöst klipp.
Det går liksom inte att ta det seriöst.
Kim Cattrall känns som Samantha ifrån Sex and the City, som scatting a little bit with her husband som spelar bas.
Mm.
Eller om det... Vad heter det andra? Bas och... inte fiol, den stora.
Nej.
The big violin.
Kontrabas.
Nej! Gud, vad jag vet vad det här heter. Jag har spelat fiol när jag var liten. Vad heter den?
Violin.
Big violin, googlar jag på nu.
Gitarr.
Nej, cello. Cello.
Cello. Oklart
om han spelar bas eller cello. Visserligen för att jag inte har sett klippet på ett tag. Men ja, det är ett seriöst klipp på Kim Cattrall.
Det är helt sinnessjukt.
Och ett ikoniskt klipp. Back to all the he dogs and the she dogs and beep boop. Jag kommer naturligtvis tala om The Sex and the City reboot.
Yes.
Den tidlösa serien kommer tillbaka till HBO Max i 10 avsnitt. Men med den lilla detaljen, Samantha kommer inte vara med.
Nej, men alltså, jag har fortfarande inte riktigt... Jag har inte accepterat det.
Nej. Man oroar sig verkligen och tänker att det kommer... Jag tror faktiskt att den kommer vara bra, för att jag tror att de har jobbat på det här manuset så länge nu. Jag blir lite orolig eftersom filmskaparen är ju samma som skapat Emily in Paris. Och vi... jag tänker att så länge det inte är samma vibe som Emily in Paris, utan att han fortfarande har det i sig att skapa någonting som är lite mer i tiden.
Och sen har ju inte jag riktigt känt att Sarah Jessica Parkers senaste projekt har varit...
Jag har inte sett så mycket av hennes senaste.
Perfekta.
Men det är ju inte hon som skapat dem, väl? Hon kanske har varit exekutiv producent.
Hon har nog varit exekutiv, skulle jag nog tro. Men okej.
Okay. Anyhow, Sex and the City. Jag tänkte gå igenom dramat som har lett upp till att Kim Cattrall inte längre kommer vara med i... Och förstör denna kompletta... vad heter det? Trio heter det inte.
Fyro. Kvartett.
Ja. Rykten om att Sarah Jessica Parker, som spelar Carrie alltså, och Kim Cattrall, som spelar Samantha, att de två har haft en konflikt, har funnits ganska länge. Det har framförallt ryktats om att Kim ville ha högre lön. Och sen... att det funnits liksom en viss konflikt när Sarah Jessica Parker blev exekutiv producent för, jag vet inte om det var för filmerna eller för de sista avsnitten.
Det var väl filmerna, tror jag.
Och det ryktades ett tag om en tredje film, men SJP, som jag kommer härmed att referera till Sarah Jessica Parker som, tweetade 2017 att de hade ett vackert, roligt, hjärtskärande, lyckligt och väldigt relaterbart manus och berättelse. Och att det är en besvikelse att de inte kommer få berätta den historien. Det blir alltså inte en tredje Sex and the City-film. Då skriver The Daily Mail att anledningen till varför det inte kommer en tredje Sex and the City-film är för att Kim Cattrall begärde att Warner Bros. Då också måste producera hennes andra projekt. Men det här dementerade Kim kort därefter. Och alla andra skådespelare från serien, eller inte alla, där överdrev jag. Men flera andra skådespelare från serien lade också ut någonting i stil med att det här är devastating. Att de inte kommer kunna få berätta den här otroliga historien, vackra manuset. Och dela med sig av ett sista Sex and the City-kapitel till deras fans. Men de kunde inte förhandla fram ett kontrakt som gjorde alla glada för den sista film.
Jag måste fråga, tyckte du att film 2 trillar in under den här kategorin av beskrivelse av manus?
Det var väl så dåligt att det är ett skämt. Att när man ser tillbaka på vissa scener. Visst var det den där de var i Dubai?
Visst, jo, det är det, när hon blir magsjuk för att hon typ så här duschar med öppen mun. Och man bara, snälla, kan vi få en lite mer platt, kul humorskämt om att resa utomlands?
Och sen också, så nu minns jag typ inte ens. Men jag kan tänka mig att det var ganska många problematiska scener.
Den var väl jätteproblematisk, har jag för mig.
Klädde sig i burka för att gömma sig från någon eller vad det
var. Ja. Nej, jag började för att det var ju verkligen... Det var så himla kul att det verkligen var ett vackert och fint manus som inte fick lov att spelas in. Alltså film 3.
Av den anledningen känner jag att nu blir det ju 10 avsnitt istället. Att de fortsätter som en serie. Helt rätt move, tror jag. Jag tror att det är mycket bättre att de kör liksom korta 30 minuters avsnitt.
Mm. Back to the roots, liksom. Mm.
I alla fall, kort efter det här kom ut att det inte blir en tredje film. Så i en intervju med Piers Morgan säger Kim Cattrall att det här är ett beslut hon tagit för länge sedan. Att hon inte vill spela in en tredje film, alltså. Och att hon inte borde bli kallad för diva bara för att hon har tagit ett beslut. Hon säger också att hon tycker Sarah Jessica Parker borde ha varit lite snällare. Citat. I really think she should have been nicer. I don't know what her issue is. I never have. Sarah Jessica Parker gav aldrig något svar på det här. Bara typ att hon blev väldigt ledsen av att höra att det är så Kim ser tillbaka på deras samarbete. Men sen när Kims bror gick bort 2018 så lämnade SJP en kommentar på Kims Instagram som löd: Dearest Kim, my love and condolences to you and yours and Godspeed to your beloved brother. XX.
Vilket är fint.
Fint, classy, även om det är en person man har bråkat med och inte är nära vän med längre. När det kommer till såna här seriösa saker så visar man ju ändå love and respect.
Precis.
Men då.
Nej, men så det här är. Vad svarade Kim?
Genom att lägga upp en bild på Instagram med den stora texten I don't need your love and support at this tragic time at Sarah Jessica Parker.
Ja.
Med bildtexten. My mom asked me today, when will that Sarah Jessica Parker, that hypocrite, leave you alone? Your continuous researching out, reaching out is a painful reminder of how cruel you really were then and now. Let me make this very clear, if I haven't already. You are not my family. You are not my friend. So I'm writing to tell you one last time to stop exploiting our tragedy in order to restore your nice girl persona. Yikes.
Nej, men alltså, vad är det hon har gått igenom med Sarah Jessica Parker?
Precis, det är det man tänker, att vad är det som pågår? Sarah måste ju gjort något jätteotrevligt för att Kim ska bli så här arg.
Precis.
Alternativt så tänker man, det är lite konstigt beteende av Kim att skriva något sånt, även om Sarah har varit otrevlig. Men än en gång så ger inte SJP något svar på det inlägget. Istället i någon intervju säger hon att ryktet om att de bråkar stämmer inte, för hon har aldrig svarat på Kims inlägg. Citat, hon fick säga det hon behövde få sagt. Hon har liksom aldrig, även om det har funnits så många tillfällen för Sarah att ge svar på tal, har hon alltid bara sagt, jag blir jätteledsen av att det här är Kims upplevelse, men jag kommer inte liksom ge någonting tillbaka.
Nej, precis.
Och det verkar som mer eller mindre alla som jobbat på Sex and the City tar Sarahs parti. Till exempel han som spelar Smith Jared heter han. Han är hunken som var ihop med Samantha. Han sa i en intervju: jag måste säga att Sarah alltid varit så underbar och så professionell. Och när han fick frågan om hur det var att jobba med Kim Cattrall svarade han: jag kommer sätta punkt här, för jag har inget snällt att säga.
Alltså det är...
Så, det verkar som...
alltså, för produktens skull så är det nog bra att inte de här tjejerna var i samma rum, så att säga. Jag tror ändå att vi kan få...
Alltså, jag måste säga, jag håller med såklart att bara för att Samantha, eller vad heter hon, Kim har tagit ett beslut att hon anses vara en diva, jada, jada. Men alltså, Sarah Jessica Parker faller in under en av de kändisar som har mest positiva saker sagda om henne. Hon har till exempel en klädaffär i New York eller Hamptons eller någonting, där hon jobbar som butiksbiträde själv. Inte att hon kommer dit och tar bilder med de som är i butiken, utan att hon verkligen så här sitter på golvet och tar fram skor och föreslår olika klädesplagg, och alla som är där bara, hon är typ den trevligaste någonsin. Alla andra som har jobbat med henne tycker att hon är så gracious, professional. Vad vet jag, hon kanske är en psykopat och expert på att låtsas vara trevlig.
Men förlåt, ja. Är inte det egentligen bara den klassiska att Kim egentligen också ville haft en bättre karriär efter Sex and the City? Den tog jag aldrig fart.
Jag
de andra har ändå haft
Kim
andra projekt.
Jag tror inte att Kim är så klassisk. Jag känner att Kim är
lite
she's
konstig.
A lot of things. Och jag tycker att hennes karaktär i Sex and the City var iconic. Och jag sörjer såklart att hon inte kommer vara med i nästa säsong. Men vi fick i alla fall den här otroliga låten av henne.
Well, he bit all the he-dogs and winked at all the she-dogs. The town never knew such a hullabaloo as that little dog raised till the end of that day.
We just have a good rhythm together, you know. He sort of feels me out, I feel him out, and we go for it.
Sällan har väl en person blivit ansiktet utåt för oroväckande beteende, självförstörande av sin karriär, tveksamma personangrepp på cirka hela världens befolkning och samtidigt haft en entreprenöriell anda gällande analsex och bögar som vill bleka sitt anus. Jag pratar givetvis om the original princess to queen Nicki Minaj, som helt enkelt förstörde allt för sig själv, Azealia Banks. Varför ta upp en person vars faktiska aktualitet och relevans dog typ 2012 efter sin första singel 2011, 212? Jo, därför att Azealia Banks är inte känd för den här låten längre, utan hon är ju känd för sin närvaro på internet, om vi säger som så. Nej, men hon genererar ju rubriker, och hon genererar ju trigger warningar, och hon genererar känslor, så kan vi säga.
Hon gör ju helt absurda saker som man verkligen bara,
helt absurda
vad
saker.
Är det som pågår?
Nu har hon alltså då lagt upp en video där hon gräver upp sin döda katt Lucifer och kokar den i ett ämne som gör att huden ska släppa benet, för att hon ska göra örhängen av kattskallen.
Alltså Max, jag visste inte ens att det var det här hon gjorde. Jag visste att det var någonting med att hon kokar sin katt på Instagram, men jag vill inte ens veta the specifics, för jag ville höra live podden. Jag vet inte ens vad det var du sa nyss. Och vad är grejen med att både det här avsnittet och förra avsnittet så tappar jag hakan på grund av något absurt som har med katter att göra? Förra avsnittet, ja. Armie Hammer, nu det här. Vad är det som händer?
Nej, men jag vet. Nej, men alltså, det är så sjukt. Och de här hände ju typ samtidigt. Ja. De gick omlott med varandra. Och jag bara, okej, vänta här nu. Så Armie Hammer är kannibal. Och vi fick ännu en gång veta att Azealia Banks är that witch. Inte that bitch. That witch. För att det är ju det hon tidigare har varit också väldigt aktuell med på internet. Vi har ju alla sett videoklippet, inte alla, men the real ones, har ju sett klippet från när hon använde en högtryckstvätt för att skura bort blod och fjädrar från att hon har slaktat kycklingar i sin garderob i New York i någon form av ritual.
Bruja. Något sånt här.
Precis.
Som kallar det.
Exakt. Det är väl det hon och vår andra absoluta favorit är också, håller också på med det. Och vad heter hon?
Grimes?
Alltså inte just kycklingar. Nej. Rappare. Princess Nokia.
Nej, Princess Nokia sånt.
Hon har också uttalat sig mycket om att hon är en broha.
Okej, men slaktar hon kycklingar i sin garderob? Känns det som att hon är vegan?
Jag sa inte att hon slaktar kycklingar, men att hon också håller på med ritualer.
Ja, men det är ju också en friend of the show, Erika Persson.
Ja, men precis. 100%. Så det är de tre som vi ska hålla koll på.
Så trendigt för att hon var häxa.
Visst.
Ja, så bra stil. Erika Perssons stil just nu är verkligen så här slutty witch. Och jag är väldigt inspirerad älskar av det.
Älskar. Nej, men den här videon fick ju då sitt egna liv på internet. Vilket också är rätt att de flesta har bara läst Kokar katt. Och inte riktigt förstått mer. Så hon har blivit anklagad för att hon skulle äta sin katt till exempel. Cecilias försvar till detta var någonting i stil med: hade jag varit en vit jägare som gjorde samma med mitt skjutna rådjur, så hade inte ni sagt något narrativet.
Nej.
Och Michelle, jag håller lite med.
Nej Max, detta det kan uttalet. Du inte göra.
Alltså, så här. Okej, det är väldigt graphic att lägga upp videoklippet. Stöttar inte. Bla 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 bla. Men alltså, det här är ju inte det värsta hon har gjort på www. Hon har gjort värre saker.
Jo, men det har ju inget att göra med att vi att man kan ju inte säga att det här är en fråga om rasism.
Nej, 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 nej. Men alltså, hon, det tycker hon.
Ja, precis. Och du säger att du håller med.
Nej, jag menar bara att det är ju verkligen det hon gjorde mot sin katt är samma sak som att en jägare flår sin skall och hänger upp på väggen.
Jo, alltså rent praktiskt så är
alltså det som händer.
Men den sociala reaktionen handlar ju inte om att hon är svart och jägarna är vita, utan det är ju bara för att det här är så här utanför vår komfortzon och
precis
därmed fullständigt galet.
Ja, hon bara taxidermia, look it up. Men i alla fall, här kommer ett segment som jag valt att kalla minnesvärda ögonblick för Cecilia Banks på internet.
Perfekt.
För att vi ska förstå hur vi hamnade här med kattskalle som örhängen.
Mm. Blev några örhängen? Blev de fina?
Hon har inte skickat iväg dem ännu. Hon ska tydligen göra dem. I don't know. Alltså, I really don't know.
Men du måste berätta när de blir färdiga. För jag vill väldigt gärna se.
Jag har börjat följa henne igen på Instagram.
Jättebra.
Och jag är glad över detta beslut. Okay. Honorable moments är användandet av ordet fag som ett nedsättande ord. X antal gånger på internet.
Yeah.
Oftast i samband med när hon twittrar en massa hat mot just vita bögar. Som också är hennes största fanbase.
Perfect.
Hon har även bråkat med Paris Hilton. I samma, om samma
alltså
sak.
Perez, inte Paris.
Perez Hilton, precis. Sen har vi ju det rasistiska språkbruket som hon använde mot Zayn Malik. Malik.
Just det, vår enda kända person från Mellanöstern. Eller
precis.
Halvt mellanösterskt utsprung.
Ja, men det är på Twitter som vi hittar de största skandalerna. Och likt Donald Trump så har hon ju blivit portad från den här plattformen med sitt riktiga namn. Hon skapade nytt, skapade drama, blev igen portad. Och cykeln har så fortsatt om och om igen.
Otroligt.
Hon har liksom alltid ett nytt namn. Det är det inte Young Rapunzel, så är det X Rapunzel, så är det något annat.
Mm.
Men inte Cilla Banks längre. Och jag har räknat hur många namn hon har bråkat med.
Perfekt.
Och det är alltså över 60 kända personer som hon har haft beef med. Och då är kanske inte Twitter den bästa plattformen om man har så svårt att hålla sig.
Jag är framförallt förvånad över att folk bråkar tillbaka med henne.
Ja, att de liksom svarar.
Ja,
det är väldigt intressant.
För att det är liksom så uppenbart att det här är en person med issues.
Precis.
Och det hon säger är liksom ofta taget från luften liksom.
Mm. Lana Del Rey är ju en av de senaste som hände här för ett par år sedan. Då var det ett bråk om en MAGA hat och Kanye West kastades in i mixen. Och det slutade ju med den ikoniska tweeten från Lana där hon säger: "You know the addy, pull up anytime." Och de har liksom ändå varit vänner innan, ska det ju tilläggas.
Mm.
De har ju samarbetat. Så Azealia Banks hotade i alla fall med att stämma henne. Ikoniskt. Sen har vi givetvis Cardi B-dramat. Där hon då anklagade Cardi B för att ha haft en ghostwriter till sin första stora singel.
Och det följdes snart,
ja.
Att det är
gud,
en grej.
Men det följdes av ett fantastiskt uttalande från Banks om Cardi B som sa att hon är en illiterate, untalented rat.
Snällt.
Och en caricature of a black woman.
Mm.
Då kan man tänka, hon kanske lugnat sig. Hon håller på med sina katter och allt det där andra. Hon bråkar inte på internet längre. Så fel vi kan ha. Därför att i veckan, mitt i den här virala videon, så vet jag inte om det var att hon tänkte att det var ett bra PR att ändra narrativet om henne i artiklarna. Men då var det Megan Thee Stallion som nu fick hennes aggression. Och då skrev hon: I'm sorry, Megan Thee Stallion, you look like a fucking fat cow. This Nej. Bullshit Kesha fantasy, too much meat. Oh no, Meg, you're getting fat.
Men det, jag tänker att det här är ju egentligen, det blir lite gross också att se det här som underhållning. För jag tänker att jag vet inte om hon har bekräftat det själv eller vart jag fått ifrån, men jag tror att hon är bipolär och verkar ju må jättedåligt. Och det blir bara alltså, så konstig.
Ja, ja, men liksom, ja, alltså det är ju, jag säger inte att jag får Amanda Bynes vibbar. Men jag låter tystnaden tala för sig själv. Det jag ville bara säga är att den röda tråden i hennes tweets är ju att hon, det är ju mycket personangrepp.
Ja, så. Fin röd tråd.
Ja, och vi ska ju också flika in att hennes karriär har ju varit en berg-dalbana. Hon tog ju sig ur skivkontraktet med Interscope innan debutalbumet. Vi hade den här filmen hon skulle vara med i där hon bråkade på internet och försökte stämma dem för att hon hade känt sig hotad. Vi har en massa mixtape som inte blivit av. Alltså listan är lång och jag kan ha ett helt avsnitt där jag avhandlar dramat på internet. Men jag ska bara summera mina känslor. Gör hon bra musik? 100%. Har hon ibland fått onödigt mycket skit? Ja. Är jag fortfarande ett stan? Absolut. Same. Är hon lite väl elak 9 av 10 gånger? Ja, det är hon. Men jag önskar henne i alla fall lycka till med flytten. Nu flyttar hon till Miami. Internet Aha. är oroliga över att det här kanske inte är det bästa för henne. Och sen så har vi då mitt i allt detta idag la hon ju ut en slags försvarskommentar idag på Instagram. Och jag är ingen PR-expert, men hur man lyckas få ämnet du är konstig som kokade din katt till att du lyckas komma ut som abortmotståndare. That's a new one.
Men vad är kopplingen hon gör? Eller hur lyckas hon få det till att bli det?
Alltså hon pratar ju, hon lägger upp det här för att hon vill prata om hur folk har reagerat på att hon har kokat sin katt.
Mm.
Och börjar då knyta an det till folk som utför abort.
Okej.
I mean, don't ask me.
Ja, I'm out of here. Jag vet inte vad som pågår längre.
Ja, på tal om katter så har ju absolut Jamie Lynn Spears blivit deras bästa vän här i dagarna. För att hon valde nämligen på Instagram att anklaga Elon Musk och specifikt Tesla-bilarna för att ha dödat flera av hennes katter.
Det är så roligt. Who knew att 2021 skulle vi få en beef mellan Jamie Lynn Spears och Elon Musk?
Det är för att hon tycker att bilarna är för tysta. Så att katterna inte hör dem och att Elon därför är skyldig henne flera katter. Hon vill också inte specificera hur många katter hon har förlorat. Men det är
också så här,
det är några stycken tydligen.
Om det hänt en gång, grejen är väl att man så här ska slå på motorhuvudet eller något sånt. Så att katterna hör, för det är väl att de sätter sig på bildäcken.
Nej, nej. Det är eftersom att det är auto, alltså tysta bilar. Så när katten går ut och går, ska gå över vägen, så kommer det en bil och kör över katten för att katten hör inte att det kommer en bil.
Jaha, är det så de där? Jag trodde att det var...
Alltså katter kan också dö för att de ligger på hjulet.
Ja, precis. Eller bakom. Och sen så när man startar den så märker den inte.
Nej, hon tycker att bilarna är för tysta så att katterna hör inte.
Something to take into consideration, Elon.
Men då var internet väldigt snabb med att påpeka att det finns en ny lag som trädde i kraft i september 2020. Att de måste ha program i sig som gör att när de kör på, alltså när de kör i typ villaområden, lägre hastighet, så måste de göra ett ljud.
Är det så? Alltså är de så tysta?
Ja, de är knäpptysta. Och det är för att de inte ska köra på blinda som de har varit tvungna att införa detta.
Så oklart. Paparazzi, the only source for news you need. Vi tänker ämnen som allt från bilnyheter till kändisar.
Absolut. Men alltså, har du sett att de också har på den senaste Tesla-programuppdateringen gjort att du kan ändra din tuta? För det är ju en trend på TikTok.
Vad ändras din tuta till vad då?
Normalt när du tutar så kommer ditt ljud. Och den nya uppgraderingen gör att du kan koppla in ett USB-minne och custom-made din tuta.
Gud vad Tess, alltså det här är ju verkligen bara en bil gjord för 12-åringar.
Verkligen. Ja, men Jamie har i alla fall tagit ner Instagram-inlägget och sagt att det inte är Elons fel att katterna dör i världen. End of story.
Great story, thank you.
Vi måste bara prata om Selena Gomez.
Att hon kopierar Rosalía rakt av.
Nej men alltså, vad hände?
Det är så inte diskret överhuvudtaget heller.
Nej, det var också, ju också bara första gången hon ska göra spansk låt dessutom.
Mm. Dels att hon gör en spansk låt helt och hållet. Dels att det är så kopierat av Rosalía. Och sen så också var det en förårsut hon gjorde ett tag sedan. Då det var så himla... Hon såg ju ut som Rosalía. Hon hade ju liksom sminkat sig och satt upp håret så att hon blev en total kopia. It's just an interesting choice when she hasn't really wanted to flex her Hispanic heritage before.
Jag måste säga att jag tyckte att låten också kändes som typ en så här billig vattningkopia.
Håller med. Vi har nåtts av en asteroid i formen av en omskakande global hit. Jag talar naturligtvis om Driver's License av Olivia Rodrigo. Det är den låt som nått 100 miljoner streams på Spotify på kortast tid någonsin. Det tog 8 dagar från det att den släpptes. Och den mest efterfrågade låten på en dag på Alexa någonsin. Den har också slagit rekord för den mest streamade låten på en dag någonsin på Spotify. Vad tycker du om låten, Max?
Pass.
du tycker inte om den.
Den är så tråkig.
Det är tyvärr. Det som är grejen. Hit, när man hör den, man bara, ja, makes sense att det här blir en hit på radion typ. Men att den skulle bli en sån här himla mega hit, det är ändå något nytt. Jag tycker den är väldigt fin. Jag har, det kan vara så att jag har börjat gråta när jag lyssnar på den.
Oj.
Nästan så att jag skulle kunna börja gråta live i podden om jag lyssnar på den nu. Jag kommer inte börja gråta, men jag kan testa. Ja.
Börjar du gråta?
Ja, men du ser att det rinner tårar.
Ja. Vill du berätta för oss varför den blev så stor? För det finns ju en juicy anledning. Det är ju inte bara att den råkade få folk att gråta.
Vi kan börja med vem Olivia Rodrigo är.
Ja.
Hon spelar en av huvudkaraktärerna i något som heter High School Musical, The Series.
Yes.
The Chaos, that is that title. Också så här, vad sjukt att de har gjort en serie av High School Musical. Men också, varför heter den The Musical, The Series? High School Musical, The Musical, The Series. That's so confusing.
Branding var inte deras grej när de bestämde det.
Jätteförvirrande. Så Olivia är alltså en Disney-skådis, vilket ger oss lite kontext till varför den har blivit en hit på så kort tid. Det är ju sedan gammalt att personer som börjar på Disney eller motsvarande ungdomskanal sen får ett enormt försprång i branschen när de vill satsa på musiken. Till exempel Britney Spears, Ryan Gosling, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Selena Gomez, Ariana Grande, Drake och så vidare.
Ja.
Men en
ytterligare... Det är bara Madison Beer som inte har lyckats.
Precis, det kanske är därför de kämpar på. Men det känns som att hon ändå har... Det går bra, helt okej för henne nu. Men en ytterligare anledning till låtens viralitet är dramat bakom den. Och nu kanske ni tänker, men Michelle, är det värdigt för en snart 26-årig kvinna att dissekera dramat bakom en 17-årig Disney-tjejs heartbreak? Till det svarar jag pass. Så, Låten handlar om att Olivia Rodrigo har blivit dumpad av en kille och nu kör hon runt i sin bil med sitt nya körkort som hon hade sett fram emot att få göra med honom. Men nu verkar det som att han har gått vidare med någon annan, en äldre blond tjej. Och Olivia Rodrigo spelar som sagt i High School Musical, The Musical, The Series, tillsammans med en kille som heter Joshua Bassett. På något vis uttalar man det i alla fall. Olivia och Joshua har aldrig bekräftat att de är ihop, men deras beteendeintervjuer och på sociala medier har gjort det ganska uppenbart att de har haft någon slags relation. Men i maj förra året började fans märka att de förmodligen hade gjort slut, för att de slutade gilla varandras inlägg på Instagram. Och några veckor senare la Olivia upp ett Instagram-inlägg med bildtexten: I have finally gotten my driver's license, so now I can drive around the suburbs alone and cry to I missed you, I'm sorry, like a true American. Så här får vi någon slags tidslinje. Och it makes sense att de gjorde slut ungefär i samband med att hon fick sitt körkort, som låten sen handlar om just det ju. Och kort efter det la hon upp en tidig version av låten Driver's License på sin Instagram, men med lite annan text. Vill du höra?
Sure.
And you're probably with that brunette girl, the one I always thought about. She's so much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through, cause I couldn't fathom loving no one else.
Någon månad efter det så fotograferades denna Joshua när han åt middag på en restaurang med den blonda 21-åriga sångaren Sabrina Carpenter. Hon är alltså 4 år äldre än Olivia och blond.
Just
vilket
det.
Olivia som sagt nämner att han har gått vidare med någon äldre blond tjej i låten. Och Sabrina är faktiskt också en Disney-skådis. Men för oss kanske mer känd som den som gjorde en feature på Sara Larssons låt Wow. I låten sjunger hon ju: You're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. I versionen som jag skickade till dig som vi fick lyssna på här i podden så sjunger hon faktiskt om en brunett. Jag tror att jag kan tänka mig att hon så här ändrade den texten lite när hon skulle lägga ut på Instagram för att det inte skulle vara för genomskinligt vad det var hon sjöng om. Min egna lilla fan-teori.
Absolut.
För att deras fans har nu sammanställt massa bevis på att den här kärlekstriangeln har ägt rum under det senaste året. Bland annat att för att Joshua kör en vit bil, vilket är något hon refererar till i sången. Så, med allt det här i åtanke är det ju ganska begripligt varför Driver's License blev en hit. Dels som sagt för att de är Disney-skådisar och redan kända bland Generation Z, men också tack vare deras låtens organiska popularitet på TikTok, som delvis är tack vare att TikTok-matriarken Charli D'Amelio la upp en dans till låten i början. Så det är ju ganska säkert sett för att bli känd. Jag kan tänka mig att de till och med är vänner.
Skulle inte förvåna mig. Det känns
Charlie
som att de hänger med varandra.
Precis.
Det är ju en låt liksom A Tale Oldest Time. Det är liksom en tjej, hon är olyckligt kär. Vi vet dessutom vem det handlar om. Bla 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 bla. Alltså straighta personer älskar detta.
Precis.
They eat it up, speciellt i Amerika.
Precis, och det är lite det jag ville komma till. Det här är ju en självklarhet på många sätt och vis, men trots det så tycker jag att det är något man tänker på för lite när man gör musik. Vilket är the power of relatable lyrics. För om man kollar på några av de artister som sålt absolut flest skivor de senaste åren, så toppar Taylor Swift, Drake och Ed Sheeran bland annat listorna. Och en supertydlig sak som de har gemensamt är att deras låtar är som små berättelser med en tydlig huvudkaraktär, ett tydligt dilemma, konkret miljö, ibland med en dramaturgi som är som en film eller saga. I Sverige skulle jag säga att Veronica Maggio och Håkan Hellström gör samma sak. Det är liksom inte några luddiga berättelser om något luddigt förhållande. Nej. Utan det är literally, jag står i kön till trädgården en fredag eller något annat relatable.
Mm.
Och jag tror att det är 100% det här som har gjort att Taylor Swift till exempel har blivit så extremt framgångsrik. Att man får följa henne både IRL med paparazzi-bilder och Instagram-inlägg. Och sen får man följa med behind the scenes och höra henne beskriva sina upplevelser och känslor på ett jättekonkret sätt. Hon beskriver miljön så att man verkligen förstår tidslinjen och vart hon var och så vidare. Mm. Så därför blir jag så provocerad varje gång jag hör en artist säga typ att deras låt handlar om det lyssnaren vill att den ska handla om. För jag bara, va? Det är så dumt. Det är ett så dumt grepp, för det finns ett så uppenbart knep som du kan använda dig av för att lyssnarna ska tycka om din låt mer, och du väljer aktivt att inte använda dig av det. Vi tycker liksom inte om luddighet. Och,
alltså nu talar du ju om den stora massan.
Ja, precis.
Jag personligen kan inte tänka mig något värre än att lyssna på, alltså det är därför jag aldrig lyssnar på Taylor Swift.
Mm.
Jag tycker det är så snark att lyssna precis. På typ dagboksanteckningar.
Men obviously det generaliserar jag ju när jag säger såna här saker. Men, och det är därför också överlag som man sitter och stakar kändisar, för att det är ju för att vi älskar historier, narrativ, följetongar, inblick i andra känslovärldar. Och om narrativet on top of that är, som i det här fallet, att hon har skrivit en ganska basic men icke desto mindre super relatable låt om hur det känns att göra slut, då har vi liksom en global hit. Och jag tänker att det här är någonting som artister som Beyoncé, det är anledningen till varför hon kanske inte tilltalar vissa människor. För att hon har aldrig låtit sitt privatliv bli en del av hennes musik förrän nyligen. Man får ett intryck av att hon är ganska stel och reserverad och tom i vissa fall. För hon är så extremt mån om sin integritet. Hon har alltid varit tydlig med att hennes låtar inte handlar om henne själv eller hennes egna äktenskap. Och när hon och Jay-Z gifte sig till exempel berättade de inte ens om att de hade gjort det förrän så långt efter. Hon har alltid sagt att hon inte vill bli ihågkommen för sitt privatliv. Hon vill bli ihågkommen för sin talang och det hon har åstadkommit på jobbet. Men, och sen även när hon för första gången faktiskt gav oss en inblick i hennes känslor och relation med Lemonade-albumet. Så även där använde hon sig av dikter som någon annan hade skrivit. Så det är alltid liksom ett tjockt lager mellan hennes integritet och som lyssnare. Och jag bara liksom, som ett enormt Beyoncé-fan, bara tanken på att hon hade typ sjungit en låt och hon berättar konkret vart det var, på vilken resa, vad hon såg runt omkring sig, vad han sa konkret, vad hon sa. Den tanken på en sån låt från henne är så extremt mycket mer kittlande än en hitlåt som är liksom otrolig. Men det kommer alltid saknas den komponenten hos vissa artister. Och det är synd. Because I want the best for her.
Hur känner du då inför att Joshua Bassett släppte Lie 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 för 3 dagar sedan?
Ja, precis. Det är vissa som menar där att han hade någon låt som svar på Olivias låt. Men den låten han släppte var ju skriven för 2 år sedan. Så att det kan ju inte stämma. Men jag kan tänka mig att hans skivbolag bara, okej, nu rider vi på den här vågen som Olivias låt tydligen oväntat nog har skapat. Så de släppte den lite tidigare. Ja, så det är bara mitt tips till Beyoncé. Tack för mig.
Ifall någon missat det, så är ju Johnny Depp inte längre med i Harry Potter-projektet Fantastiska Vidunder. Bla 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 bla, snack. Redan trött mig själv här. Men kul grej är att han ersättas av min absoluta favoritdaddy Mads Mikkelsen. Riktig daddy material.
Jag kollade på, vad heter det, den Alicia Vikander är med och pratade dansk i hela filmen.
Ah, A Royal Affair.
Det pratar man om alldeles för lite, att hon lärde sig danska för en fucking film. Jag är blown away. Men jag kunde inte kolla på hela, för jag blev för ledsen. Jag grät så mycket. Så jag var tvungen att sluta. Ja, det var väldigt bra.
Men i samband med Johnny Depp, fantastiska vidunderövertagandet, så gjorde Mads Mikkelsen en intervju. Och ja, det här dök upp för mig på Twitter. Om ni inte visste det, så är det antingen där eller TikTok som är mina källor. Jag tyckte det här var kul i alla fall, så nu ska jag dela med mig. Han är ändå en av Skandinaviens mest lyckade skådespelare i Amerika. Han har ju serien Hannibal bakom sig, James Bond, som du precis nämnde, A Royal Affair, Star Wars tydligen, did not know. Och i den här intervjun så blev han alltså tillfrågad hur han förberett sig för att ta över rollen, för att, men du vet, så här, preppa övertagandet. Jag tänker lite som i The Crown när de byter sina skådisar varannan säsong. Mm. Så träffas ju skådisen eller pratar med varandra och bara, så här tolkade jag drottningen.
Mm.
Så här tänker jag tolka. Mads svar på om han har pratat med Johnny Depp svarar bara kort och koncist, no. I don't know him.
Mm.
Ändå tyckte jag hade någonting.
Mm.
När han blev tillfrågad vilken hans favorit Rihanna-sång är, då han ju spelade i hennes fantastiska låt Bitch Better Have My Money-videon.
Perfekt.
Så sa han att han inte visste vem hon var, så jag fick dubbelkolla med mina barn.
Det provocerar mig så mycket. Det
är provocerande. Mm. Det var ändå när hon var peak. Alltså, hon hade peakat hon var och var bara above and beyond. Ja. Inför James Bond-rollen, då ljög han om att han var ett fan. Han hade aldrig sett en enda James Bond-film i hela sitt liv.
Mm, kaxigt också. Scen.
Vilket jag också tänker, hur har du lyckats med det? Den serien har funnits sedan 60-talet. Surely måste du ha sett en film. I alla fall, inför Star Wars så har han sagt i en intervju, don't tell anyone, but I have never seen a Star Wars movie before in my life, and we start filming next week. Han är du, det var det jag ville komma till i det här segmentet. Så,
verkligen, same. Jag bara, sett halva A Royal Affair. Allt det här påminner mig om, det finns någon artikel som är skriven om Tom Cruise. Mm. Och huruvida han egentligen någonsin sett en film. Jag måste bara hitta den igen. Has Tom Cruise ever actually seen a movie? An investigation, heter artikeln. Som börjar med att någon på Twitter tog en bild från en intervju med Tom Cruise där han får frågan, do you have a most memorable movie going experience? Och då svarar han, boy, that's hard to say because I can basically look at my whole life in terms of films I've seen. To just name a few, there's so many films that have been memorable to me. I love movies. I can remember since I was a little kid going to the theater or the drive-in and what it meant to me. When the lights go down and I'm just taken on a journey, going to places that I didn't even know existed or different worlds that I wished were real. Incredible adventures, drama, comedy. That's what I love. I love the cinema experience. I prefer it with a packed audience. That's what we dream about when we're making these films too. Thinking of that group experience, there's nothing like it and nothing like seeing it on a big screen with a great sound and exactly the way it was meant to be. That has never changed for me. I love it.
Han har aldrig sett en film.
Tom Cruise har aldrig sett en film någonsin. Han vet inte ens vad film är.
Nej, också så här att han bara valde att typ beskriva en bioupplevelse i 50 000 ord.
Det jag hade velat se är en film producerad av Tom Cruise och Mads Mikkelsen ihop.
Underbart.
Drömfilm.
Nej, men, och dedikerad som jag var i min lilla hörna, så vände jag mig då till internet för att jag vill hitta mer liknande innehåll om Mads Mikkelsen. Men det blev stopp när jag hittade klippet på Mads Mikkelsen som bakgrundsdansare år 1993 på danska Melodifestivalen.
Men gud, är han dansare i grunden, Mark?
Tydligen.
Wap, wap, wap.
Vet du vad detta innebär?
Nej, vad?
Mads Mikkelsen är Danmarks lite äldre svar på Ryan fucking Gosling.
Mm.
Vilket förklarar varför man vill ligga med Mads Mikkelsen så oerhört mycket.
Okay. Där tog det verkligen en omväg för att sätta ord på varför man vill ligga med Mads Mikkelsen.
Han är
Danmarks svar på Ryan Gosling. Mads är ju för det första äldre, but okay.
Det har även kommit till min kännedom att Mads Mikkelsen har en son.
Hur gammal är han byxmyndig?
Som heter Carl Jakobsen Mikkelsen. Och jag säger inte att det är fritt fram, men han är den magiska åldern 24.
Men, aha, men då, vad, då, vad är det som inte fritt fram med det?
Nej, men nu kan vi... Oj. Ful är han då inte.
Pappan är ju hetare.
Pappan är hetare. Men jag tänker att det är för att pappan är 50 plus och Carl är blott 24. Han har inte växt in i sitt ansikte ännu.
Men okej, jag såg med smickelsen ut när han var ung då. Ja, men jag orkar inte.
Oh my god, så snygg med smickelsen var som ung. Ursäkta. Ursäkta. Nej.
Hur kan han ha ett så perfekt ansikte?
Men som ändå är lite udda.
Ja,
han är
precis.
Inte klassiskt snygg.
Nej, för att
liksom.
Det fulaste jag vet är han Rob Lowe.
Håller med.
Han ser ut som att liksom hans föräldrar var plastikkirurger. Alltså att han inte föddes i, på ett normalt sätt i magen i 9 månader. Utan att han byggdes av 2 plastikkirurger. Han har ett så tråkigt utseende. Usch.
Jag har inte tänkt på detta innan, men du har så rätt. Han ser verkligen ut som att någon har byggt hans ansikte. Det var allt jag hade om Mads Mikkelsen. Tack för att ni ville hänga med på en resa där vi tittar på bilder på Mads Mikkelsens son. Men som vi brukar säga, it's high and it's low. And it's allt in between.
Vi har officiellt fått ett kungapar i USA. Och då syftar jag inte på Meghan och Harry som jag kom på nu i talande stund. Att de redan, USA redan har ett kungapar. Ett nytt kungapar. Nämligen Lori Harvey och Michael B. Jordan. Låt mig förklara. Lori Harvey är dotter till Steve Harvey som är programledare på vilket...
Är det The Price is Right?
Man vet ju vem han är. Man känner igen hans namn.
Men han har ett memeable
face.
Family
Feud, Steve Harvey Show. Och hans dotter är svinsnygg. Och har dejtat runt en del på sistone. Lägger ingen värdering i det, men det är så hon kom till kännedom för mig i alla fall. Hon har dejtat Tory Lanez, någon idrottare. Sen dejtade hon P. Diddy's son ett tag, ryktades det om. Yeah. Sen dejtade hon P. Diddy själv. Sen, det är inspirational to me.
Absolut.
För att min väg mot Mads Mikkelsen så att säga. Sen dejtar hon Notorious Womanizer Future. Han som har så här 7 olika baby mamas. Och det blev stressigt för honom på mors dag när han skulle så här tweeta en separat tweet till varje mamma till hans barn och grejer. Och sen... Sist men inte minst, som kronan på verket, har hon nu kammat hem den mest eftertraktade bachelorn i hela Hollywood, nämligen Michael B. Jordan. Det har snackats länge om vem kommer han bli ihop med. Han har verkligen suttit på höga hästar när det kommer till vilken bra person han är. Det känns som att han har verkligen så här tweetat mycket om hur att man ska respektera kvinnor och sånt. Så mina förväntningar har varit höga. Och vet du vad, Max? Jag är nöjd.
Känns
lite så här, såklart han blir ihop med så här Playboy of the Month, Lori Harvey. Men också, damn right, Lori har ju obviously vår tids mest framgångsrika datingliv. Jag vill se TED-talks av henne. Jag vill redan nu läsa hennes självbiografi. Hon är 24 år. Hur har hon på så kort tid liksom tagit sig in på datingmarknaden like it's her full-time job? Jag vill veta allt. Vem, har du någon kändis vars datingliv du tittar på och tänker I am inspired? Du är bara copy-paste allt de gjort.
Det får bli Grimes.
Elon Musk.
Ja, jag behöver inte ens ha en lång historia. Jag vill bara veta hur du lyckas bli ihop med världens rikaste man. That's it. Tack för mig. Allt jag behöver.
I sådana fall kan du också fråga. Alltså jag vill ju copy-paste Lauren Sanchez datingliv. Hon som är the mistress till Jeff Bezos. Ja. Det är väl den jag svarar. Vilka bra svar vi kom fram till.
Absolut.
Nej, men vet du, Steve Harvey har ju skrivit massa typ självhjälpsböcker för kvinnor som inte lyckas bli friade till.
Men gud, tror du att det är han som har lärt henne?
Det är det jag tänker. Alltså det kan inte vara ett sammanträffande.
Nej.
Att han har skrivit...
kanske vi ska köpa hans böcker, känner jag, Michelle.
Nej, men jag måste lägga tassarna på den här. Den heter Act Like a Lady, Think Like a Man. Och recensioner är mer eller mindre så här. Det verkar som att Steve Harvey hatar kvinnor, men han hatar män ännu mer. Han bara, män är dumma i huvudet. Så här funkar de. Och jag kan ju tänka mig att han har väl matat Lori med de här budskapen från barnsben.
Ja.
Och jag beställer boken just nu as we speak.
Bra. Jag hoppas också att de skriver en bok tillsammans. How to get the man of your dreams.
Love it.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi finns som vanligt på Aftonbladet. Tack Aftonbladet. Vi finns en vecka senare i den vanliga etern. Michelle Hallström zonar ut varje gång jag försöker köra ett litet outro. Vill du lägga till något?
Ta hand om er, hörni.
Ja.
Var snälla. 2021, vilket år.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.